Egentligen tog det sin början 62-63. Jag bodde i Borgå och min kusin kom från Helsingfors och ville ha en guide som skulle visa fina fågelplatser i Borgå. Och jag var tvungen att följa med honom. Och det blev faktiskt så intressant sen när han hela tiden undervisade mig och berättade vad som var. Så jag skaffade en fågelbok och något år senare egen kikare och på den vägen är jag.
Nu har du hållit på i väldigt många år, om det är sedan 60-talet som du har börjat. Vad var det roligaste och har du märkt några förändringar under den här tiden i ditt skådande?
Det roligaste har nog varit att jag har varit förståndig att spara alla mina observationer från alla de här åren förutom militärtjänstgöringen. Och nu i den här åldern så har man ju en massa med års observationer. Och jag har skrivit in dem på Excel, på en stor tabell. Och nu är det ju faktiskt så roligt att titta också tillbaka och lite tänka sig hur framtiden ser ut. Och nu kan man absolut inte avbryta det, för att då skulle den förstöras, den fina tabellen. Så det är bara att fortsätta med det här intresset. Ibland hade det nog varit kanske lite mer dämpat, till exempel just med småbarn och sånt, men nu som pensionär och lite på äldre sidan, så nu är det intensivt igen nog att titta på fåglar.
Hur många olika fågelarter har du sett?
Jag måste nog ärligt säga att jag har inte riktigt räknat under de här åren, men det som har varit viktigt för mig är att när jag flyttade till Pargas 74 så har jag obrutna serier från 74 ända tills nu. Och det har varit roligt att kunna se hur vissa fåglar har börjat komma tidigare till Finland och flytta bort senare. Och andra har så att säga nästan tagit slut, för att populationerna har blivit så små av olika orsaker. Och sådana intressanta saker håller nog en liksom lite igång, en aningsnudd kanske på sådan vetenskaplig uppföljning. Men nog annars som hobby helt och hållet.
Det är ju intressant faktiskt att se hur det ändrar de här fågelarterna. Är det någon sån här fågelart som du har sett eller någonting som har fastnat speciellt i minne?
Jo, jag fick en gång se en gråhalsad trast uppe där på Barsbybacken bland några egna hemshus. Det är många, många år sedan, men det var en sibirisk trast som tydligen hade flugit vilse och kom hit och visade sig här en höst. Och det är nog den mest sällsynta art jag har sett här i Pargas. Men det är ju roligt att ha upplevt att det har ju kommit in alla möjliga arter hit. Vi har ju fått gråhäger hit som ny art i tiden. Och sångsvanen börjar ju häcka här i Pargas också. Efter att ha varit borta i många år. Och nu har vi den här vita hägern, ägretthägern, som alldeles tydligt nu är på kommande och har setts i Pargas till och med många gånger. Så att vi ska se när den riktigt börjar häcka här.
Vi ska också nu snart börja gå och se om vi hittar några fåglar här. Ofta så tänker man ju att kanske den tiden, våren, hösten, då flyttfåglarna är, så då är det bästa tiden att skåda på fåglar, många fåglar. Men förstås, man kan ju göra det året runt. Vilka fåglar är det som man kan hitta nu under vintern?
Egentligen är det nu de här övervintrande vanliga arterna som man kan uppleva nu på vintern, men det är intressant här i Pargas. Så länge havet är öppet så är klimatet milt och då kan man nog ha sena bortflyttare som stannar över nyåret också, en bit in på det nya året. Jag har sett faktiskt en hel del sådana eftersläntrare som inte har farit bort för att det var så milt då efter nyår. Så det har nog varit roligt, men nu är det ju klart att våren är ju nog den finaste tiden när de här söderns flyttfåglar kommer upp och framförallt på våren så sjunger de ju så intensivt och det är ju det som gör att det hela blir så vackert. Hösten har ju också ett fint sträck, en flyttning, mycket intensiv. Då är ju alla ungfåglarna med också, så att det är liksom mycket fler individer i terrängen, så att alla tider har nog sin charm. Vintern är ju förstås lite magrare.
Du talar här om att det kan vara lite svårt ibland att hitta när det är så kallt. Och nu har också till och med sundet här i Vargas frusit i is. Nå, för de som inte är så vana fågelskådare, är det någon speciell utrustning man bör ha med sig?
Nej, nu är det bara så att man har kikare med så att man nu noggrant kan se och försöka bestämma vilka fåglar man ser. Och om man nu är riktigt modern så har man också kanske en kamera, för att då kan man liksom zooma in sig och ta ett foto. Och så bestämmer man i lugn och ro hemma efteråt vad det var för en fågel.
Okej, ska vi kanske börja gå och titta vad vi hittar? Ja, vi har kommit hit till gravgården i Vargas här intill kyrkan, och här brukar normalt vara ganska mycket fåglar, berättade du. Nu hörde vi lite av detaljoxe och blåmes, men så hemskt mycket ser man inte ens med kikare fast du prövar. Men vad beror det på att det är så lugnt just nu?
Dels är det att det är eftermiddag och då har fåglarna redan varit igång med födosöket. De har magarna mätta och sitter och vilar någonstans. På morgonen skulle man höra mycket mera, men nu är det ju nog den här kylan som har gjort att de har försvunnit. Då jag var här för 3 veckor sedan på en liten rundvandring så hörde jag och såg jag faktiskt ett 20-tal fågelarter här uppe vid kyrkan. Så att det finns nog, så länge just havet är öppet och det ännu är milt, så finns det både hämplingar och steglitsar och lite trastar och till och med röd hake och sånt kan man få se på sådana här ställen.
Lite kvittrar de där och du visste genast vilken fågelart det var frågan om. Hur lär man sig sånt?
Nå, för mitt vidkommande så gick det till på det sättet att jag började fundera på hur många fågelarters sång och leten jag kunde ungefär för en 30 år sedan. Och då fattade jag intresse för att lära mig mera. Jag skaffade en bandspelare och så började jag springa ute och spela in fågelläten. Och det gick så långt att jag sen började hålla lite arbetskurser för Vargasbor om fågelläten och fåglar och deras förekomst här i bygden. Så det är på samma sätt som med att fotografera fåglar. Man får det sen som en hobby och vill utveckla sig mera. Fågelsången är ju inte nu det allra lättaste i den här skådningen, men man kan nog lära sig väldigt mycket.
Hur känner man igen olika fåglar på grund av utseende?
Nu är ju tiden helt annorlunda än då i början av 60-talet när jag började till all tur. Nu kan man till exempel sätta sig ner vid sin dator och gå in i YouTube och öppna någon enkel liten video och lära sig där, för där berättar folk mycket noggrant vad det är för en fågel och vad man ska se på och så vidare. Så det är rena rama skolningen. Förr måste man ju alltid gå tillsammans med någon mera kunnig kamrat som kunde berätta att det där ska du titta på, det där ska du lyssna på och så. Men nu finns det alla möjligheter att lära sig riktigt hemma i soffan.
Vintern är ju en tid då fåglarna, en stor del av deras vakna tid, går åt till att samla mat. Hur viktigt är det att hjälpa och mata fåglarna vid den här tiden?
Det är väldigt, väldigt viktigt. Man ska börja i god tid på hösten och visa åt fåglarna att just på den här gården och på det här stället så finns det mat i handa. Och då är det ju mycket ansvarsfullt att man inte avbryter utan man fortsätter då hela vintern igenom. För att om man samlar fåglar kring ett visst matbord på sitt eget ställe så är det ju ganska beroende av att de hittar någonting där. Så att då ska man nog ta sitt ansvar och fortsätta. Och det blir ju verkligen roligt att sitta och titta på fåglarna. Jag har själv från min farstukvist en 20 meter, kanske 25 meter till matställe. Och jag sitter på farstukvisten med kikaren och tittar på fåglar som kommer dit. Och det är överraskande många arter jag har sett under de här senaste 15 åren i januari.
Nu hör man lite till och med där uppe i träden. En hel del till och med. Vad är det för fåglar?
Det kom tydligen en liten flock in hit. Det är möjligt att det är någon slags grönsiskor eller gråsiskor som sitter och pladdrar där i någon björktopp på långt håll, men vi är för långt borta för att man riktigt ska urskilja det nu, men det var en tydlig flock som kom hit. och söka mat.
Nu då det är kallt, hur mår speciellt de här småfåglarna då det blir kallt?
Nå, det är ju helt klart att de har det mycket kärvt nog. Och det händer ju nog ofta att småfåglar dör. Men det finns ju så mycket människoboningar. Det finns garage och uthus och saker och ting, fabriksbyggnader och sådant. Så de hittar nog ofta åt sig och lite kryp in där de kan klara sig över natten. Det är ju natten som är besvärlig när de inte kan vara ute och söka mat, utan de måste sitta in och gå kryp in och försöka klara sig. Det som ju händer ofta är att småfåglar går in i holkar. Så man ska låta holkarna hänga i träd över hela vintern, så då kan småfåglar gå dit och få skydd. Och de kan ha många, många grader varmare i en fågelholk än att sitta bara ute på någon gren.
Jag hörde också att det är ganska viktigt att de faktiskt äter och samlar mat, att den kan hjälpa dem också att överleva.
Jo, det är ju alldeles sant att de behöver ju ett visst fettlager på kroppen för att ta energin när natten blir lång och den där vakna tiden är kort. Så, och just på grund av kölden så behövs det lite reservnäring, så att det är nog bra att man matar och ser till att man inte har några långa perioder utan mat på sitt fågelmatbord. Så att det hoppas jag att alla förstår och tar sitt ansvar för.
Det börjar bli ganska många år, 60 år ungefär, som du har fågelskådat. Hur ofta fågelskådar du idag?
Nå, som pensionär så blir det nog rätt så mycket. Men det beror lite på, jag är nog en sån fågelskådare som gärna njuter av vädret. Jag vill nog gärna vara ute och titta på fåglar när det är bra väder. En gång minns jag att jag räknade i april hur många dagar jag hade varit ute. Jag kom till 27 fågelskådardagar av 30 april, så det kanske ger en liten vink.
Vad tycker du att är det bästa med fågelskådning?
Nu är det den där variationen som är det allra bästa. När man går ut antingen tidigt eller lite senare på morgonen och man har sina förväntningar i den här åldern, vet man ju redan vad man kan tänka sig att stöta på för fåglar, till exempel första maj om man går ut. Och då är det nog alltid roligt att se att uppfylls de här förväntningarna, eller är det någonting som har gjort att de fåglarna inte ännu har kommit, eller har de till och med flyttat vidare förbi Pargas. Så att det är nog en variation som är alldeles oerhört intressant och sporrande. Det är det som gör att man vill ut varje vår och titta att jaha, hur kommer den här våren att bli och hur blev den sen när midsommaren är inne.